Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
Nu inleds den femte säsongen av podden Harrisons dramatiska historia. Följ med Dick och Katarina i historien om högmedeltiden.
För idag så ska vi verkligen hoppa rakt in i korstågens tid.
Det religiösa våldets högkonjunktur i Europa.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
Det är en sorts föreställd fantasi-geografi egentligen, och det bygger på att han inför sin publik i Istanbul så vill han ju skapa den här häpnadsfulla resan, och då klär han sig i rollen av att göra en liknande resa som Strabo eller Pythias, du vet, de stora antika resenärerna. Så han upplever ju exakt det som de gör, till skillnad då från att han faktiskt hittar Ultima Thule då, efter att han överlistar då den här nordanvinden som trycker tillbaka honom tre gånger.
Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Den osmanske diplomaten Mehmed Said Efendi genomför år 1732-33 den långa och strapatsrika resan från Istanbul till Stockholm. Uppdraget att driva in de enorma skulder som Karl den XII och hans män drog på sig till det osmanska riket under vistelsen i Bender 1709-13. Samtidigt har Sverige och det osmanska riket gemensamma intressen i kampen mot Ryssland. Sändebudet Mehmed Said Efendi, som är en ledande intellektuell i det osmanska riket, skriver en rapport om resan till Sverige som kanske säger mer om honom, hans ambitioner och hans världsbild än om de faktiska förhållandena i Sverige 1733. Joakim Östlund är docent i historia vid Lunds universitet, och han är aktuell med boken Vid världens ände, sultanens sändebud och hans berättelse om 1700-talets Sverige. Välkommen!
Tack så mycket!
Du, om man ska placera in det osmanska riket i en europeisk sammanhang i början på 1700-talet, hur skulle du beskriva det osmanska rikets position?
Jo, men den leder tillbaks till en rad konflikter egentligen, kan man säga, som utspelar sig framförallt under sent 1600-tal. Vi känner ju till det försöket från Osmanska riket att belägra Wien 1683. Det slogs tillbaks, och det förändrade också liksom rikets, eller Osmanska rikets, syn på sig själv, kan man säga. Man började omvärdera sin relation till Europa, och den här omvärderingen fortgick, kan man säga, under början av 1700-talet också, inte minst gentemot Habsburgska riket och Ryssland. Även där fick man då backa. Man fick sluta fredsfördrag som innebar territoriella förluster, framförallt i Centraleuropa. Så vid den här tiden så var Osmanska riket i en defensiv position, och man började då planera om hur man skulle förhålla sig till Europa, plus att man samtidigt då hade safaviderna i söder att förhålla sig till. Det är en komplex relation i relation till omvärlden för osmanerna i den här tiden.
Men det är inte så här som när vi kommer fram till 1900-talet, när man pratar om Europas sjuka man. De är på defensiven, men det är inte någon så här katastrof, eller?
Nej, precis. Och där har man också inom forskningen just länge förmedlat en bild av att det är ju 1683 som är den stora brytpunkten. Därefter så sjunker osmanerna undan, så att säga, från världsscenen. Men faktum är att de efter de här konflikterna, både med Habsburg och med Ryssland, kommer tillbaks och vinner då på nytt territorier i Centraleuropa. Så vid Belgrad 1739 så har man återvunnit det man en gång förlorade. Så i mitten på 1700-talet så var inte osmanerna uträknade från världsscenen. Och det var fortfarande en maktfaktor. Och man säger väl att i Europa så börjar man inse att den här titanen börjar liksom få sprickor i sin rustning efter eller under sjuårskriget. Så då börjar man liksom observera någonting börjar hända här. Men man vet ju inte vad, så att säga.
Men fruktade man, jag såg du använder det begreppet i din bok, alltså turken. Fruktade man turken i Sverige vid den här tiden?
Ja, alltså man både fruktade och fascinerades av turken, kan man väl säga. Dels för dess liksom militära potential. Det var ett imperium då, världens mäktigaste uppfattar man det som behärskade stora delar av Medelhavsområdet och som hade enorma rikedomar och fantastiska städer. Istanbul var ju en enorm stad i den tiden. Och dess armé räknade upp till 150 000 man ungefär, tror jag. Och de satte liksom européerna liksom på liksom, ja, de kunde länge liksom hålla dem på avstånd helt enkelt. Samtidigt som man också fascinerades av dess rikedom, kultur med mera. Så det var en dubbelbild, kan man väl säga.
Mm. Men jag tänker att de var muslimer. Var det ett problem? Eller man,
jo, men officiellt sett så var det ett problem såklart. Alltså det var ju en av de här arvsfienderna som Luther förmedlade i många predikningar. Alltså hotet från turken och från påven då, påveoket och det turkiska oket. Så officiellt sett så fanns det ju en kultur där man förmedlade en väldigt negativ bild av så kallade muhammedaner, som man ibland använde som term då för dessa. Det är sant.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Det är kanske dags att dyka ner i vår huvudperson, i dagens programs huvudperson här. Det är ju Mehmed Said Efendi. Jag vet inte om jag uttalar det där rätt, eller?
Ja, alltså jag tror faktiskt det. Frågan är just Mehmed, om det är Mehmed eller Mehmed.
Ja.
Men jag lutar mot att det är Mehmed faktiskt, som du just nu uttalade.
Vem var han egentligen?
Ja, men han är en väldigt fascinerande person, tycker jag. För det första så ingick han i en familj då, i eliten, kan man säga, som hörde till Topkapi-palatset. Hans far hette Celebi i efternamn, Mehmed Celebi eller Mehmed Celebi. Och räknades då vid tiden till en av de största sändebuden. Han blev känd på sin resa till Paris 1720. Och där var också Said med i den här beskickningen, en diplomatisk beskickning. Och i Paris upplevde då Celebi fantastiska saker. Han var där för att hämta information framför allt om teknik, militära liksom innovationer med mera. Så, och det som är intressant med den här fadern då, Celebi, det är att han var av georgiskt ursprung.
Innebär det att han var kristen?
Ja, precis. Alltså han inledde sin karriär som janitsar, nämligen. Och det tyder på att Said då har en kristen, så att säga, familjebakgrund. Vilket gör Said också som till en intressant person här. Med en komplex bakgrund, så att säga, med sin pappa då.
För janitsarer, normalt sett, kan du inte berätta lite hur man rekryterade janitsarer?
Jo, det är ju också en sån här relativt välkänd liksom, ett välkänt fenomen som är kopplat till Osmanska rikets militär då, att man talar om den här blodsskatten då, att man värvade eller tvångsvärvade framförallt kristna barn eller ungdomar till janitsarkåren så att säga. Och det var så var det, men det var också så att familjer också kunde skänka sina barn frivilligt då, för att man insåg att det här var en fantastisk karriärväg då i den osmanska administrationen. Men det är bakgrunden att det var någon sorts blodsskatt eller, som togs ut då i framförallt kristna områden inom det osmanska riket.
Men priset var att man fick konvertera till islam?
Priset, precis, man skulle konvertera till islam och sen blev man då den här elitsoldaten så att säga. Man kapade banden med sin gamla familj och blev då sultanens livvakt. Så det var ju det är en brutal praktik, ja, det är det.
Men Said, det är ju en del bilder på honom i din bok här. Jag måste ju säga att han ger ett väldigt sympatiskt intryck, tycker jag. Han ser både vänlig och intelligent ut.
Ja, jag har också passionerats av det. Framförallt bilden från hans besök i Paris. Där. Mm. Han ser väl liksom lite finurlig ut nästan.
Ja, godmodig. Men,
godmodig, ja. Och glad person. Och det tycker jag också hans liksom berättelse om besöket i Sverige utstrålar. Det är en person med humor till och med. Ja. Och någon som liksom berättar om sina känslor, men framförallt humorn och hans liksom även bildning. Då. Han är ju en nyfiken person. Han vill lära sig saker. Och det ska vi också säga att efter hans besök i Paris då, 1720, så växer han också av nyfikenhet över allt han ser i Paris. Och ett av hans bidrag då, det är att han också tillsammans med en ungrare, Muteferika heter han, skapar eller organiserar, upprättar en tryckpress i Istanbul som då trycker sekulär litteratur, som blir den då första turkiska tryckpressen.
Men man kan ju säga att den här toppdiplomaten då, han är närmast en intellektuell egentligen, så här, skriver poesi och startat boktryckerier.
Ja, men absolut, och det, vid tiden så formas nya ideal också i Topkapi-palatset. Man skulle då liksom lära sig poesi. Det var fint så att säga. Det var bättre än liksom att vara den här gamla krigaridealet. Det var inte lika i högt status. Så det är någonting som också kopplas till den här särskilda perioden som man brukar kalla för tulpanperioden, som rådde under Ahmed den tredjes välde då, eller styre, fram till 1730. Så han var en produkt av den här tulpanperioden. Det fanns ett palats i Istanbul som heter Sadabad. En fantastisk plats, ett palatsområde där med vackra trädgårdar och så vidare, där man strosade runt och pratade filosofi och reciterade dikter med mera, och hade de här blomfestivalerna bland annat. Och där odlar man då de här idealen om kosmopolitanism och sociabilitet med mera, och umgicks med varandra.
Vet man vilka språk Said talade?
Han, vid sitt besök i Paris då, i Frankrike, så ville han ju lära sig franska. Och så jag vet att han lärde sig franska. Den var väl inte på topp när han kom till Sverige. Han kunde föra vardagliga samtal, har jag förstått. Det finns ett dokument som avslöjar detta nämligen. Och vid sin sida hade han ju också en dragoman, en språkkunnig tolk så att säga, som hette Karadja för övrigt. Och Karadja kunde franska. Så i det dokumentet som jag hittade så står det också att i samband med att förhandlingarna tar vid i Stockholm, då säger Saido att nu får Karadja ta över, min franska är inte tillräckligt god för att kunna förhandla om de här svåra frågorna. Och sen därutöver vet jag inte vilka språk han kunde. Men det skulle inte förvåna mig att han var språkkunnig och kunde fler språk.
Mm. Och franska var ju ett språk som många i den svenska eliten behärskade vid den här tiden.
Det var diplomatins språk, visst.
Just det. Men vad jag förstått så var det ganska ovanligt med att osmanen gav sig ut på sådana här långa resor vid den här tiden. Finns det någon förklaring till det?
Jo, men det stämmer också. Och det hänger ihop med liksom den internationella diplomatin egentligen. Att fram till nu kan man väl säga, alltså tidigt 1700-tal, så innan dess hade Istanbul varit liksom centrum för all diplomati mer eller mindre. Så i Europa så skickade man sina sändebud för diplomatiska förhandlingar till Istanbul i första hand. Det var dit man reste. Och det omvända var inte lika vanligt. Utan det är någonting som förändras då i samband med de här politiska omvälvningarna. Så det var rätt ovanligt, ja. Det finns ett par besök tidigare då, som föregick Said Efendi, bland annat Mustafa Aga, som också reste ungefär i samma ärende som Said Efendi. Och därtill har vi också de här kreditorerna som följer efter Karl XII och önskar tillbaks pengarna som vi kanske kommer till sen då i samband med kalabaliken i Bender och så vidare. Så det var rätt ovanligt med resor. Men återigen, det här är också någonting som är ganska outforskat faktiskt, så man vet inte så mycket. Ska tilläggas.
Men det huvudsakliga syftet för Saids resa till Sverige, det var ju för att förhandla om de här stora skulderna som Karl XII hade dragit på sig i Bender. Hur kom det sig att Karl XII har en massa skulder till osmaner?
Jo, men det var som jag antydde här kopplat till det stora nederlaget vid Poltava då, gentemot de övervägde ryska trupperna och Peter den store. Alltså, så vet vi om att 1709 faller och krossas Karl XII:s armé, och bildrarna av den här armén flyr ju då undan trupperna, de ryska trupperna, och hamnar till slut i Osmanska riket då, i Bender.
Och där får ju nuvarande Moldavien, eller?
Exakt, precis. Och där får ju, vet du, där ger ju då Achmed III asyl till Karl XII och spillrorna av den armén, hela statsledningen egentligen, den militära framförallt. Så det är där då som Karl XII också tar ny sats. Han är ju inte nöjd, han vill ju fortsätta kriget så att säga. Och han är inte heller nöjd med underhållet som Achmed III betalar. Han får skydd, ja, men, och han får underhåll. Achmed betalar för hans vistelse, men han lånar då pengar för att då egentligen vill han få osmanerna att attackera Ryssland, helt enkelt.
Så han lånar han pengarna av Achmed, eller är det av andra osmaner?
Ja, så kallade kreditorer, men han betalar då janitsarer pengar och osmanska köpmän då. Och jag skulle nog säga, jo, han tar väl också, ja, det skulle vara Pashan där som han lånar pengar utav då. Så, men det är en blandad skara individer han lånar pengar utav. Och det är ofantliga summor han hinner låna på sig innan tålamodet tryter. Jag tror summan motsvarar då hela Sveriges, alltså rikets inkomster på ett år. Alltså det är mängder med pengar som han lånar.
Men det är ju ganska mycket, för att i Bender så är han väl där 4 år ungefär?
Ja, eller? 4 år, precis.
Och ändå så mycket pengar, och de var inte så många. Jag för mig att de var sådär 1500 män eller någonting. Jag är lite osäker. Vet
ja, det stämmer. Någonting sånt. Det stämmer, ja. Och det var ju liksom reglerat det där. Alltså vad som gällde för hans vistelse. Och det är det som också sen Said Efendi blir rasande på. Eller ja, det kanske jag överdriver lite grann. Men han är ju irriterad på den svenska staten för att man har brutit mot det här kontraktet som Achmed III ingick då med Karl XII i Bender.
Syftet med den här långa resan som påbörjas i november 1732, det är ju alltså framför allt, men det är inte det enda syftet, men framför allt att förhandla om de här skulderna. Om man sitter i Istanbul vid den här tiden, jag misstänker att de flesta människorna där vet inte ens att det finns något som heter Sverige. Men Said var ju en bildad man. Vad tror du han, det kan man ju inte veta säkert, men vad tror du han har läst om i förkällor om Sverige?
Ja, det var ju,
eller Norden snarare.
Ja visst, nej, men alltså, det där var ju den stora frågan som jag ville förstå. Jag ville förstå varför han beskriver Sverige som han till slut gör då i sin beskickningsberättelse, i sin reserapport, sin seferetname som det kallas för. Hur landar ni i den tolkningen av Sverige? Och vilka alternativa berättelser eller vilka typer av kunskaper fanns om Norden? Så då jag tänkte mig att det fanns alternativ helt enkelt. Och det intressanta är varför han väljer just det han väljer. Men vi känner till från tidigare att en bild av osmanerna där man talar om krigets och fredens hus, en sorts en aggressiv världsbild så att säga, där allt utanför islam då, det islamska huset eller fredens hus, det var krigens länder. Europa var hedningar då så att säga. Alltså det var en fientlig värld som omgärdade det osmanska riket. Det kunde ha varit en sån version han anknöt till en sorts krigisk militär geografi. Och sen fanns det såklart också traditioner och litteratur på temat. Allt från arabisk reselitteratur. Vi känner till Ibn Fadlan med flera, många andra som har skildrat den yttersta Norden. Och dessförinnan så har vi också den här grekisk-romerska berättelsetraditionen också med Pythias och Tacitus och andra kända gestalter. Och sen slutligen den tredje då, eller fjärde ska vi säga egentligen, det är då den samtida europeiska. Kanske snappade han upp någonting när han var i Paris. Kanske läste han eller hörde någonting om Voltaire som var hans samtida. Som också skrev då visserligen längre fram en bok om Karl XII. Där han också beskriver liksom Sverige och dess liksom samhälle, kultur och klimat och mera. Så det var de här tre, fyra variationerna som jag liksom bollade emellan för att försöka förstå vad han sen såg då.
Men sannolikt så har han inte haft några källor som egentligen varken särskilt korrekta eller djupgående om Sverige och folket här.
Nej, men och det är, återigen, det är det som är det fascinerande då, för han hade egentligen ingen samtida förlaga. Inom reseskildringsforskning så brukar man alltid lyfta in det här med att när europeiska resenärer besöker Osmanska riket så har man redan en text framför sig, en tidigare berättelse som man kan skriva in sig i eller kopiera rent utav. Men för Side Defenders hade han ett tomt papper. Han hade lite fragment kanske. Men vi kan tänka oss att han står där i Topkapi-palatset i något bibliotek kanske. Och ser då antika lärdas skrifter om Ultima Thule. Eller grekisk, eller säga, arabiska reseskildringar. Det finns en radda sådana. Eller så var det någon europeisk kanske samtida skildring som han tog fram då från biblioteket. Och sen är ju saken också att han vill, precis som sin far, tror jag, också berätta en dramatisk berättelse om sin otroliga liksom, resa långt, långt bort.
Mm.
Så det finns ett syfte att underhålla också här och visa sin bildning framförallt.
Mm. Men kan man säga att Sverige hade en relation till det Osmanska riket vid den här tiden?
Ja, men det hade man ju. Och återigen så var ju Bender en sån plats och tidpunkt där relationen fördjupades med osmanerna. Men den är ju äldre än så. Den går tillbaka till Gustav Vasa faktiskt. Och kontakterna redan då, alltså försöken framförallt att få osmanerna på sin egen sida i de här europeiska interna konflikterna. Och det som förenade Sverige och osmanerna, det var också framförallt hotet då från Ryssland. Så man hade en gemensam fiende där. Så det fanns ett politiskt intresse långt tillbaka att liksom hålla sig vän med osmanerna i de här politiska syftena. Och då räknades ju inte de här officiella attityderna så mycket. De spelade liksom egentligen inte roll här i storpolitiken, att det var så kallade muhammedaner exempelvis.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mm. Vikingarna tog ju sig till dåvarande Konstantinopel regelbundet, i en hel del människor faktiskt. Men det här var ju sannolikt ingen dussinresa att åka från Istanbul upp till Stockholm, eller hur? Vilken resväg tog han egentligen?
Ja, resvägen, ja. Jo, men han valde då att ta sig till Norden då via landvägen helt enkelt. Alltså,
hade det inte varit naturligare att åka med skepp? Eller
jo,
så?
Jag tyckte också att, varför gjorde han inte det för? Men någonstans när jag liksom förberedde boken så läste jag att Said, eller om det var hans far, verkligen ogillade att resa till havs. Så det kanske var någonting, kanske var det ett skäl då till att han valde landvägen. Men han reser då under vintern, alltså, och via släde, och kan ta sig rakt upp mot norr helt enkelt, genom dels färdas ju genom då Osmanska riket och dess provinser i Valaket och Moldavien, Moldau, så jag blandar ihop termen här lite grann, och Polen, och kommer fram till Danzig till slut då. Så det är en väldigt spektakulär färd, inte minst då så som den förklaras och beskrivs i hans reseskildring. Den tar sig ganska fantasifulla former till slut.
Men skulle du säga att det här var en farlig resa att göra vid den här tiden?
Ja, alltså, så som det kunde ha varit det på grund av liksom konflikter och oroligheter. Men han lyckas utnyttja ett tomrum då, eller en sorts vakuum, när det inte pågår några stora krig i Europa. För det är någonting som européerna är kända för, deras att det är en väldigt krigisk kontinent. Så han färdes då i en fredlig era just den här tidpunkten.
Alltså, när man läser om hans resa så är det ju hela tiden, han börjar ju i november, så att det är nog kallt när han reser. Och även Istanbul kan ju vara kallt i november i min erfarenhet. Men det är ju hela tiden kyla och is och folk fryser ihjäl. Men det som jag tycker är det mest märkliga, det är ju när han kom ju till Sverige i juni, tror man väl ungefär. Och han beskriver ju närmast någon slags januari-februari, som jag upplever det, om det inte var väldigt kalla somrar precis vid den här tiden.
Nej, men och det tycker jag också är jättefascinerande och liksom kul med den här reseskildringen. Och det hänger ju då, min tolkning är att det hänger ihop med vilken bok han valde i Topkapi-palatset när han skulle beskriva sin resa. Och då väljer han då den här, mitt argument är att han väljer en sorts grekisk-romersk berättelse om Sverige. Och han...
Men han bryr sig inte om verkligheten då, för att han beskriver att de får hacka bort is.
Ja, precis.
Det tror jag det har väl sannolikt aldrig hänt.
Nej, han öser på där med liksom det isande havet, eller Östersjön där, som präglas av det enorma stormar och snöoväder med mera, och is till och med som täcker skeppet. Han befinner sig utanför Gotland, ja, i juni någon gång. På natten så fryser det och seglarna fast, och på morgonen får sjömännen hugga loss stora issjok helt enkelt. Men alltså den här, det är en sorts föreställd fantasigeografi egentligen, och det bygger på att han inför sin häpnade, alltså sin publik i Istanbul, så vill han ju skapa den här häpnadsfulla resan, och då klär han sig i rollen av att göra en liknande resa som Strabo eller Pytheas, du vet, de stora antika, ja, resenärerna. Så han upplever ju exakt det som de gör. Till skillnad då från att han faktiskt hittar Ultima Thule då. Eftersom han har överlistat då den här nordanvinden som trycker tillbaka honom tre gånger. Men Pytheas nådde ju inte till det här landet då längst bort i norr, men det gör ju då Said till slut. Han övervinner den här nordanvinden efter tre försök. Så det finns mycket mytiska inslag i hans reseberättelse helt enkelt, som är väldigt, väldigt fascinerande.
Ja, och sen är det ju här nästan så här krönikebetonade. Sådana, oftast är, när man läser gamla historiska kröniker så kan man ju oftast börja tvivla på dem, i och med att de använder massa stilistiska grepp. Och en sak är ju mycket att han använder tretalet. Att saker och ting sker alltid tre gånger och sådana saker.
Ja, jag tycker också det var kul att se för mig också. Jag kan, så som jag tolkar det, så är hans rapport då, hans diplomatiska rapport, som den består av olika inslag där han går in i olika typer av roller och röstlägen. Och resan är då den här äventyrliga rollen där han klär sig i Pythias eller ja, Tacitus mantel så att säga. Och där ingår de här liksom, mytiska talen exempelvis om tre då. Det är tre olyckor. Han trycks tillbaka av vinden tre gånger. Han övernattar tre nätter och så vidare. Så det han laborerar med de här liksom, mytiska liksom, analogierna. Och det tror jag också handlar om att han ska visa på sin bildning och kanske också sin humor kanske eventuellt då. För det är någonting som man riktar gentemot dels sultanen också, men också mot eliten i Topkapi-palatset. De förstår ju vad det här betyder, så att säga. De kan läsa in den djupare meningen med att använda tretalet exempelvis. Så han är en god berättare också.
Men det är ett dramaturgiskt grepp mycket av det som framkommer i den här rapporten egentligen.
Ja, och det är det som gör det så fascinerande. För i forskningen om Osmanska riket och dess diplomati så vid den här tiden så är fortfarande diplomatiska rapporter i skrift någonting nytt. Vanligtvis så rapporterade man muntligen inför sultanen, men nu föds nästan den här genren då, och den är ganska fri fortfarande. Och det är därför Said Efendis rapport också är så pass intressant, för han har ganska fria händer att utforma en berättelse på sitt sätt. Och därmed så ser vi de här inslagen då, med dramaturgiska inslagen, men även också får vi, vad jag menar, också en sorts inblick i hans personlighet då.
Han kom ju fram då i början på sommaren i Sverige 1733. Hur tas han emot här? Det kan ju inte vara så att de gick och väntade på att han skulle komma här, eller?
Ja, men där växlar det också upp ett snäpp till då i vad gäller dramatik. Han menar ju på att hela Stockholm undrar var han är någonstans. Och att man är orolig, för han har förvirrat sig i landsort och i en sorts labyrint där. Och att man skickar ut båtar för att leta efter honom då. Men till slut så bara plötsligt så anländer han till hamnen i Stockholm. Till hela stans jubel helt enkelt. Så han blir varmt välkomnad då med kanonskott, trumpeter och folk hänger upp i masterna i skeppen och hustaken är fulla av människor och de jublar och liksom firar helt enkelt hans ankomst då.
Så kan det gå till på det sättet, eller är det också fantasi?
Ja, det måste ju vara fantasi. Jag kan inte notera någonting liknande faktiskt från någon annan källa att det skulle vara såna här festligheter faktiskt. Så det är också jätteskoj och liksom ta del av hans liksom berättarglädje och så. Och ja. Kanske trodde folk på honom där nere i Istanbul, men ja, jag vet inte.
Han ger ju en väldigt positiv bild av Stockholm och Sverige. Som det lilla jag vet av historia så känner jag att det där kan inte riktigt stämma. Alla liksom är vackra och ståtliga och friska och ja, stolta. Men,
det var också mycket en av anledningarna till att jag fascinerad så mycket av hans rapport här. Alltså, vanligtvis när man läser reseskildringar från svenska eller europeiska aktörer som reser till Osmanska riket så är de ganska, det finns en sur ton. Det är inte så ovanligt. En kritisk blick så att säga. Men här är det verkligen tvärtom. Han hyllar verkligen då Sverige, svenskarna och Stockholm till skyarna. Han beskriver Stockholm som en stad fri från smittsamma sjukdomar bland annat.
Det här är ju bara, vad blir det? 23 år efter den stora pesten i Stockholm, när 40% av stockholmarna dog. Alltså.
Ja, nej, men det ser inte Said. Det finns inget sånt. Och det är raka stenlagda gator och det finns inga fattiga i staden. Alla har jobb och mycket kvinnor kan syns ute i butiken och så vidare. Och folk är oerhört vänliga. Alla hälsar, lyfter på hatten. Minsta dräng lyfter på hatten och välkomnar då sändebudet till Sverige.
Men varför har han ett sånt intresse av att framställa Sverige i så positiv dager?
Ja, men då har jag läst in liksom, det här i en sorts osmansk utrikespolitisk kontext då, och kopplar det till det som sker 1730 när Ahmed den tredje störtas och Sadabad då, som jag nämnde tidigare, det här palatsområdet som representerade reform, en reformanda. Man ville då förnya Osmanska riket och knyta det närmare till Europa, till ja, få mer kontakter med liksom vetenskapsmän i Europa, och en sorts mer fredlig politik företrädde man då. Och det Sarabad och Ahmed III störtades då 1730 och en ny maktordning etablerades då. Och de här aktörerna som låg bakom den här politiken under tulpanperioden, att de gav liksom inte upp, utan de ville fortfarande sälja in en väldigt positiv bild av Europa. Det gör hans pappa, han Celebi, beskriver ju Frankrike mycket, mycket positivt som en sorts förebild. Och sonen då, Said Efendi, han gör samma sak.
Frankrike är ju lite Europas centrum vid den här tiden. Sverige är ju verkligen periferi, och det här är efter stora nordiska kriget. Och jag menar, ja, det kan inte ha varit så där fantastiskt i Sverige 1733.
Absolut inte. Det var ju ruttnande tak på palatsen och ruttnande skepp i hamnen och lervälling på gatorna och allt. Och eländigt. Mycket fattiga människor såklart och tiggeri och sånt. Så, men det handlar liksom om Sverigebilden här egentligen. Den osmanska Sverigebilden som ännu idag såklart är hett politisk stoff här. Och det var den även då, vilket är fascinerande, på tidigt 1700-tal i Osmanska riket. Så han tecknar ju en idealbild av ett lyckoland, mer eller mindre. Så här bra kan man ha det, ungefär.
Det finns ju en rad utländska diplomater och så som har kommit till Sverige ungefär vid den här tiden. Och det är ju ofta, då beskriver man ju ofta svenskarna som förtjupna och smutsiga.
Ja visst, jo, men då är man, då blir de indragna i en sorts intern liksom, kulturkamp, man ska kalla det, där oftast religion och konfessionell identitet spelar roll då. Att man talar om den lutheranska galenskapen och så vidare. Och man ser dem som obildade barbarer, knappt så att de hälsar på en och så vidare. Och det ingår då i den här interna europeiska konflikten kanske. Mer. Mm.
Det finns ju en del roliga detaljer i historien. Bland annat är att han tas emot på någon fest när han kommer till Stockholm. Och där Said påstår att kungen skulle delta i hemlighet i festen. Tror du att det stämmer?
Ja, återigen, då är det fortfarande liksom Said, den här fantasifull berättaren, han som upplever märkligheter i ett främmande land långt, långt bort. Så han använder det då, det är den första egentligen officiella middagen i Stockholm som han upplever då, där han blir varmt välkommen, det är fantastisk mat och det är oerhört trevligt. Det som saknas egentligen för den perfekta berättelsen, det är att kungen skulle ha varit närvarande då. Men han var inte det de facto. Men han misstänker att kungen var förklädd och satt någonstans, eftersom det var så trevligt. Och det är ju återigen en sån här mytisk modell som han testar med den förklädde kungen. Så det är också väldigt kul att han liksom lyfter fram det då.
Vad är det som förvånar honom mest i Sverige och svenskarna?
Ja, alltså, det finns flera saker som förvånar honom. Dels det som vi redan har nämnt om men det är återigen, han säljer ju en bild till Istanbul. Så det som är förvånande är ju det här rena Stockholm, det vänliga Stockholm. Att svenskarna är praktexemplar då, fysiskt vackra. De lever länge och allt det där. Och det kopplas ju till den här göticismen då, den götiska idén, Puteas och de som beskriver svenskarna eller då göterna på samma vis. Men det som förvånar honom, det är ju kanske framförallt Fredrik den första Sveriges kung då, som beter sig märkligt på många sätt och vis. Alltså han är ju en kung som bland annat då närmar sig sändebudet. Så kungen, eller enligt hans bild, så ska en makthavare vara stationär. Det är sändebudet som rör sig mot en makthavare. Men här har vi en kung som går mot sändebudet, han ler. Han är nästan lite sprallig, han skämtar, han kramas och klappar och undrar hur sändebudet mår och pratar och håller på och skämtar numera. Så det tycker jag är mycket, mycket konstigt. Så dels hur det svenska diplomatiska ceremoniellet är utformat då med kungen som en ganska liksom jämlik individ på något sätt då. Det är förvånande.
Skulle du säga att det här var den vanliga hovetiketten? Eller var Fredrik den första ovanligt fryntlig? Eller är Said fantasifull igen?
Ja, det är okej. Okay, just det. För det här, de här beskrivningarna, de infaller då i röstläge 2 när han är den stenhårde diplomaten. Ja. Och då har han släppt den här liksom mytiska berättelsen då. Utan han, då går han in liksom i det faktiska. Då är han tillbaka i verkligheten, kan man säga. Och som jag förstått det så var diplomatiska ceremonier och med mera, den här officiella miljön, det var mer av en sorts teaterscen i Europa. Det var lite mer fryntlig, så att säga. Så det kan stämma det här. Men det som också, ja.
Så det är egentligen en europeisk tradition som Fredrik den första ramlar in i där?
Ja, jag uppfattar det som det.
Befinner sig.
Ja, samtidigt så finns det variationer på den också, såklart. Men det här kan ju då stämma. Och frågan är vad det betyder att han skriver så egentligen.
Vad betyder det då?
Ja, men alltså, antingen är det bra eller så är det ett tecken på svaghet. Antingen menar på att titta så kanske jämlik eller svag en kung är i Europa. För det hänger också upp med det han sen lyfter fram då när det kommer till förhandlingarna om den här skulden. Som också är väldigt förvånande.
Hans huvudsyfte är ju att förhandla om den här enorma skulden. Hur går de förhandlingarna?
Ja, det upptar ju en ganska stor del av hans rapport. Och det går inte så bra. Utan han beskriver det i, kan man säga, olika faser. Då, där, han ger en ganska detaljerad bild av hur detta också går till. Jag misstänker nu att det är faktiskt Karadja, tolken, som för en sorts protokoll. Så man får ju en väldigt detaljerad information om hur förhandlingarna går till. Alltså det, meningsutbyten till och med är inkluderade i den här berättelsen. Och det går ju väldigt, väldigt trögt. Som de svenska förhandlarna beskrivs ju som, ja, de kommer med sitt tomma prat exempelvis. De förskjuter, de förhalar, de låter han vänta och de svamlar ganska mycket. Så han tvingas ju då pressa de här svenska diplomaterna, eller förhandlarna, stup i kvarten. Och det är också en intressant skildring då, eftersom man får en väldigt detaljrik information om liksom, argumentationstekniker här. Så det går ju väldigt trögt.
Det här är ju en tid när Sverige verkligen är präglad av vad du kallar det lutherska galenskapen. Jag brukar använda den lutherska ortodoxin, men jag menar, Sverige är ju väldigt religiöst präglat land. Och ändå så tycker jag i din bok så är religionen i princip helt frånvarande i Saids berättelse om Sverige och resan dit.
Ja.
Är inte det märkligt?
Jo, jag håller med dig också. Det var för mig också väldigt märkligt. Jag hade ju förväntat mig en mer fördömande blick där man liksom kontrasterade islam gentemot kristendom exempelvis. Men, och det här kan ju då förklaras av möjligtvis hans egen familjebakgrund. Men också liksom av det politiska intresset, att man vill ge en positiv bild av Sverige och att för en osman så var kristna inte någonting märkligt eller exotiskt. Det fanns ju mycket kristna i Istanbul vid tiden, så att säga. Så det som fram, och plus då ytterligare skäl då att man kan då se där en sorts koppling till tulpanperioden då och den här reformeran, en mer upplyst, så att säga, eller sekulär liksom, attityd där religionen mer ses liksom som en privat sak närmast. Och så, jag kan vara ute på hal is här, men jag vet inte hur jag annars ska förklara det. För han skriver bara kort att svenskarna tillhör ett av de kristna folkslagen. Sen lämnar han liksom religionen. Han nämner ingenting mer. Han nämner inte att det finns kyrkor i Sverige. Han nämner ingenting om dåtidens liksom dominanta ideologi, eller vad man ska kalla det för, i Sverige. Nämligen att svenskarna var Guds utvalda folk. Att det var en stark, sträng, religiös ortodoxi. Den ser man inte alls i hans berättelse. Så det är någonting som man förbigår med tystnad. Det tar han inte upp. Han skulle kunna liksom ösa galla över detta, ju, såklart.
Ja, men man kan också då göra den tolkningen att man kanske hade en mer vidsynt syn på olika religioner i det osmanska riket än i Sverige, där man, jag menar, Jag har hört talas om att folk som blir avrättade för att man har gått i katolska skolor och sånt.
Ja, absolut.
Det är på den nivån alltså.
Ja, det är skillnad faktiskt. Utan Osmanska riket var ju uppbyggt med olika mileter då. Där det fanns olika konfessioner, judisk, grekisk ortodox, katolsk, nej förlåt, armenisk med mera. Mm. Så det var ju inte alls, det var en del av liksom imperiets liksom ordning. Och principen var att de här olika militerna, de fick inte liksom strida inbördes. Bara de höll sig lugna så att säga, så var det helt okej att vara kristen i Osmanska riket. Det var ingenting kontroversiellt alls.
Om vi hoppar tillbaka lite till skulden här. Själva skuldfrågan löses väl aldrig medan han är i Sverige, eller hur?
Nej, precis. Det är hans, på så sätt så kan man säga att hans uppdrag blir ett misslyckande. Och det måste man också ha med i hans, när man läser hans berättelse. Han måste ju, trots att han misslyckas så måste han beskriva det som ett lyckat uppdrag. Och då måste han skylla på någonting. Så skulden, han får ju liksom, det han vill ha när han kommer till Sverige, det är att han vill ha en skriftlig liksom bekräftelse på att nu ska vi, nu, och då framförallt från kungen att skulden kommer betalas. Men han lyckas ju inte med det. Och det beror på att det här märkliga då, att kungen har ingen makt. Och det blir han varse om under förhandlingarna, för han pressar de här svenska förhandlarna stenhårt tills de faktiskt erkänner att ja, vi har fel. Vi bröt mot Achmed III:s liksom, förtroende och den här liksom, förpliktelsen som Karl XII en gång i tiden slöt. Vi är skyldiga er pengar. Och sen, bra, säger Said. Men hur gör vi nu då? Att tyvärr, vi kan inte utlova att skulden betalas tillbaka ändå. För det är ett beslut som kungen inte kan fatta. Utan det måste fattas vid en riksdag. Och den infaller först om 2 år. Och beslutet bygger då på, skriver han, svenska folkets samtycke. Så, och det tycker jag också är väldigt fascinerande, att han förmedlar en bild över svensk, eller om svensk politik då, som är förankrad i riksdagen, och att den bygger på svenska folkets samtycke, som man faktiskt skriver ut då. Och det är också, tycker jag, någonting som måste liksom uppfattas som lite märkligt. Sådär.
Men det här är ju under frihetstiden när faktiskt riksdagen hade stor makt.
Absolut. Så det är ju, det är en sanning med modifikation då. Att, han säger då svenska folket, och vad betyder det egentligen? Det var ju ett ständervälde egentligen då. Men ändå så säljer han in den här bilden av ett jämlikt land med en sorts folklig politik på något sätt då. Det rinner ut i sanden också. Han kan inte återvända med några pengar. Och inget liksom skrivet kontrakt på att det så blir fallet också. Utan, ja.
Men kommer det ut något resultat av den här resan? Blir det någon politisk avtal eller någonting? Eller är det i princip ingenting?
Ja, alltså, jag försöker då se det utifrån den här politiska bruket av Sverige och i koppling till tulpanerans då, reformpolitik, att det som kommer ut då, det är ju information och kunskap om ett framgångsrikt land och vad framgång är, vad ett gott samhälle är, vad en modern politik betyder, även om han liksom kryddar det ordentligt. Så det han kommer tillbaka med, det är ju liksom en politiskt laddad berättelse och beskrivning av ett samhälle egentligen. Så det är en sak. Men sen fortsätter ju förhandlingarna såklart efter att Said har lämnat Stockholm. Said återvänder till Istanbul och sen driver han på det här projektet vidare då. Ett av de främsta målen är ju att Sverige ska upprätta en beskickning i Istanbul. Så han gör ju allt för att knyta då svensk politik till osmansk politik. Och det är det som han lyckas med. Han får ju till slut svenskarna att upprätta en beskickning i Istanbul. Och där sitter han ju med vid förhandlingsborden och kopplar då ihop olika aktörer, diplomater från Sverige med andra intressenter i Istanbul, inte minst franska diplomater. Så där kan man se ett lyckande, ett gott utfall från det osmanska perspektiv.
Men jag menar, Ryssland fortsätter ju vara både Sveriges och det osmanska rikets kanske bland de främsta fienderna. Ja, i Sverige definitivt. Men samarbetar man mot Ryssland någonting efter det här?
Ja, jag kan nog inte ge ett bra svar här, men alltså jag vet ju att det allting landar i, det att man stärker då den här svensk-osmansk-franska alliansen som riktas mot Ryssland i första hand då. Så det från osmanernas intresse är att man ska upprätthålla något sorts status quo i Centraleuropa. Och man vill hålla borta Ryssland från Centraleuropa. Och man är mån om att också Sverige är kopplade till Frankrike. Och Frankrike är mån om att Storbritannien inte kommer in i Östersjön med mera. Så det finns en väldigt komplex liksom, karta här där man navigerar på den här spelplanen så att säga. Men alla resurser riktar sig mot att hålla ute Ryssland. Och då gör man det med de här överenskommelserna då, om olika fördrag helt enkelt.
Hur går Saids karriär efter den här resan?
Jo, den går bra faktiskt. Han återvänder till Istanbul och sen dras han in i nya då, politiska förhandlingar med framförallt Habsburg och centraleuropeiska intressen 1737 tror jag det är. Och sen fortsätter han han knyts allt tätare in till liksom administrationen i Topkapipalatset och hans karriär kröns väl 1755 då han blir storvesir helt enkelt för Osmanska riket. Så han når ju toppskiktet, det är steget under sultan helt enkelt.
Det är någon slags, ja men vad är en storvesir alltså?
Alltså det kan man väl säga. Sultanen är kung medan då storvisiren är president, den faktiska maktinnehavaren då, medan sultanen vid den här tiden mer är han har makt men han är mer av en symbolisk liksom, makt faktiskt, eller symbolisk makthavare.
Så det är verkligen en framtida politisk storspelare som var på besök i Sverige då 1733?
Ja. Han var ju finansminister när han kom till Sverige och tillhörde då elit- och toppskiktet i Osmanska riket. Så det var en stor spelare utan tvekan. Men han inte så, jag har förstått att han inte var så nöjd med sitt liv då. Han blev då avsatt. Han blev deporterad till Kos och återvänder igen som storvisir. Så det är tumultartat då, hans sista år vid livet faktiskt.
Men vad tycker du är den viktigaste lärdomen man kan göra ifrån den här diplomatiska rapporten?
Alltså det som har fascinerat mig, det är ju det här med... jag tycker för det första är det spännande med Osmanska riket då, men det som tycker jag är intressant, det handlar om den här traditionen och att han identifierar sig med det grekisk-romerska arvet så att säga. Precis som man gjorde det i Europa vid den här tiden, att man vill vara en del av den grekisk-romerska kulturen så att säga, att den hyllas av europeer och den hyllas av osmaner. Så på så sätt så kan man se den här berättelsen som att det existerar trots allt en sorts likhet här mellan det muslimska och det kristna i någon mening. Mm. Till skillnad från att vad som är vana att höra, att vi är olika. Men vi i de här kultursfärerna så finns det en ideal som sammanfaller helt enkelt. Och det är hyllandet av det grekisk-romerska arvet då. Och det är väl någonting som, det finns en konflikt här, en kamp, vem som ska få göra anspråk på det här arvet. Och i Europa har man liksom på något sätt ibland tagit, sagt att det är bara europeerna som företräder detta då. Men här ser vi då en tid där man var också, åtminstone var enig om att det grekisk-romerska arvet var någonting positivt och värt att liksom, hylla helt enkelt. Så det tycker jag ändå har varit... har varit intressant att lära mig mer om. För det, jag är ganska van vid att man nedvärderar osmanerna vid den här tiden. Men ja, här ser vi någonting annorlunda helt enkelt.
Och sen den slutliga frågan här, men hur gick det med de här skulderna egentligen?
Ja, det landade ju i en sorts kompromiss där några klingande mynt anländer inte till Istanbul, utan det är istället en betalning som består av två stycken fullmatade fartyg då, med vapen och kanoner och sånt, ammunition, patrioterna och Sverige som då skickas ner efter några år, varav ett av skeppen förliser tyvärr. Men det, man köper det, man accepterar då det här ändå. Så det slutar på något sätt ja, med ett halvfiasko kanske. Men,
så att den här skulden som motsvarade hela statsinkomsterna under ett år mynnade ut i ett skepp?
I ett skepp, ja. Visserligen fullmatat med vapen och ammunition. Men ja, så slutar den här historien.
Joakim Östlund, historiker vid Lunds universitet, aktuell med boken Vid världens ände, sultanens sändebud och hans berättelse om 1700-talets Sverige. Stort tack för att du var med idag.
Tusen tack.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.